Älskade Jesus, att du ska kunna nå våra hjärtan och bli mer och mer verklig för oss. Att vi ser dig mer och mer i ordet. Att vi kan förenas mer och mer med dig i våra själar. Tack, älskade Fader, för att du ska verka i våra liv när vi är i ditt ord. Att du kommer att verka i oss. Du längtar efter att vi ska komma närmare och närmare dig. Du längtar efter att kunna hjälpa oss mer och mer, leda oss mer och mer, trösta oss mer och mer. Och du längtar efter att vi ska vara en uppenbarelse av Kristus livet. Att vi ska vara sanna och äkta. Ditt folk, dina barn. Tack för att din ande verkar i oss. Och tack för att du ska verka här mitt ibland oss. För om du inte är här och verkar, då är det inte förgäves. Och vi kan inte förstå bibelordet om du inte förklarar det för våra hjärtan. Vi behöver hjälp med allt, Fader. Och du har gjort det så, för att vi ska bli mer och mer förenade med dig. Närmare dig, Gud. Närmare Gud till dig. Närmare Gud till dig. Tack, Fader. Tack, älskade Fader, för att du är med oss och leder oss och talar med oss. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen. Vi är i andra Korintherbrevet. Och vi ska börja med femte kapitlet. Och jag älskar det här kapitlet. Och jag tror att Gud lägger en starkare och starkare längtan i oss. Efter honom. Men också efter vårt himmelska hem. Och vi känner oss mer och mer obekväma. I den här världen. Men att Gud behöver ett folk. Så vi läser från första versen. Till vi vet. Att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så har vi en byggnad som kommer från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Därför suckar vi oss av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda. Tänk ibland om det här beror på ålder, att man blir äldre. Att man längtar efter att få överkläda sig med den himmelska hyddan. Men jag tror inte det beror på det. Utan jag tror att det beror på ju mer man ser av Gud, av vår Fader, så kommer den längtan. Ju mer man ser av vårt hem, så växer den här längtan. Och det är märkligt att ju mer man ser av Gud och ju mer man upplever honom, ju hungrigare blir man. Och ju mer längtar man. Vers 3. Till har vi en gång iklätt oss denna, skall vi sen inte komma att befinnas nakna. Ja, vi som ännu lever här i kroppshudan, vi suckar och är betungade. Eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och istället få överkläda oss så att det som är dödligt blev uppslukat av livet. Och den som har berättat oss till just detta, det är Gud som till en underpant har givit oss anden. Vi kommer aldrig att möta döden. Så det behöver vi aldrig vara rädda för. Vi kommer att möta livet. Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta ifrån Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och komma hem till Herren. Och jag tror att man ser på rätt sätt. Då kan man vara vid gott mod, oberoende av vad som händer i kroppen. Man är fri från dödsfruktan, fri från fruktan överhuvudtaget. Utan man vet att man är i Guds händer och man är här nere för att uppenbara Kristus livet och ge en doft ifrån himlen. Och vet vart man är på väg och är trygg i det. Och då skulle man ju helst vilja vara där fort. Men Paulus sa det att det vore mycket bättre för mig att få vara hos Herren. Men att bära frukt vill han. Och så känner man ju, för att om man är trygg i att en dag är jag hos honom. En dag är allt väl. Men här där jag är har människor det inte väl. Och vad gör du då om jag är här lite längre? Om Gud kan göra gott för andra människor genom den här lerkrukan. Då väljer man ju det. Jag har alltid längtat till Gud sedan jag var liten. Och det berättade att jag skrämde mina föräldrar med att jag alltid längtade. För de blev rädda och har ett barn som längtade till himlen. Och jag beskrev hur golvet såg ut som guld. Men eftersom jag dödförklarades när jag föddes, men de fick liv i mig, så fick jag nog en tusch ifrån Gud. Men nu säger jag till Gud så här, du har ju satt gränsen vid 120 år. Så skulle du behöva mig till att bli 120, då säger jag ja. Nu tror jag att Jesus kommer innan. Men i trygghet vad som väntar. Så åren går ju fort. Och man vill, om man själv har blivit berörd av honom, då vill man att alla ska bli berörda. Och också kristna, människor som har blivit kristna, kommit till tro och inte har fått en beröring av honom. Så vill man också vara ett redskap för att det ska bli så för alla. För Gud vill beröra alla. Vers 9. Därför söker vi upp vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Men när vi ser på det här sättet, då blir våra liv annorlunda. För då ser man att varje livssituation, allt vad jag kommer i, kan vändas till att bli en lovsång. Det kan vändas till att vara Gud till behag. Där man förut har reagerat på ett mänskligt sätt, så kan det plötsligt vändas till att Gud får reagera. Och det hände mig nyligen. Och då kände jag så här, det här är seger. Det är det som menas med seger. Det är när Jesus får ta över där jag brukade ta över. Det är seger. Att man ödmjukar sig. Vers 10. Till vi måste alla sådana vi är träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar. Allt eftersom man har handlat. Vare sig han har handlat gott eller ont. Vi vet att vi får full förlåtelse för allt ont. Vi har bett Gud om förlåtelse för. Men om man fortsätter i det som är fel, så kommer det bli en konsekvens också när vi kommer inför Gud. Det är för att det skulle vara en sån sorg. Det är inte för att man vill komma inför Gud i en prestation att ha varit någon duktig, bra människa. Det är inte alls så det känns. Men det är som att Gud, du gav allt, du gjorde allt möjligt. Och jag älskar dig så att jag vill ha tagit emot det som du har givit. Jag vill att nåden ska ha fått vara verksam. Jag vill att ditt liv ska få tagit gestalt. För att jag älskar dig, för det du har gjort för mig. Det är den känslan. Det är ett gensvar egentligen på kärlek. Men ni vet, jag har berättat förut att när jag var 7 år så undrade jag, vad gör jag på jorden? Det kom som en jättestark fråga. Jag var på väg till en guldpark. Jag vet precis vad jag hade för kläder på mig. Och bara i mitt inre, vad gör jag här? Och då hörde jag verkligen en fadersröst. Detta är din prövningstid. Men det förstod jag ingenting vad det var. Men nu förstår jag att vi är här. Det här är vår prövningstid. Och vad är vi prövade av? Guds godhet, Jesus. Hur vi förhåller oss till Jesus. Hur vi låter oss älska genom honom. Det är prövningen. Idel goda gåvor kommer ifrån himla ljusens fader. Han prövar oss med det som är gott. Vill vi välja och ta emot det? Det är provet. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. För när vi fruktar Gud, när vi har en gudsfruktan, då går allt egentligen ut på att vinna människor för Gud. Det är den längtan. Eftersom jag själv har blivit vunnen, så vill jag att andra ska bli vunna. Så att varje människa jag ser som inte är vunnen för honom, ser jag på med Guds ögon, med Guds kärlek, att den här människan är inte vunnen för Gud. Och jag vill vara ledd av anden. Inte flyga på människor eller hitta på något knasigt, men jag vill vara ledd av dig, Gud. Vad du har för nycklar till den här människans hjärta. För när man väljer Guds väg i allt, så får man frid. Och Guds närvaro. Och det finns ingenting bättre än att ha Guds närvaro med sig. Att Fadern uppenbarar sig, det finns inget bättre. Och sen när man vet vad livet är till för och varför vi är här. 12. Vi vill nu ingalunda åter anbefalla oss själva hos er. Men vi vill ge er en anledning att berömma er i fråga om oss. Så att ni har något att svara dem som berömmer sig av utvärtes ting och inte vad som är i hjärtat. Och det är människors frestelse egentligen att man berömmer sig av det som är stort på utsidan. Man vill vara bland häftiga människor, bland berömda människor. Får man vara med kändisar är det jättebra, eller helst vill man bli en kändis. Men Gud ser inte så. Utan han ser vad som är på insidan. Det är ingen annan ser. Så om man söker Guds välbehag, då vet man att Gud ser bara till hjärtat. Inte till yttre. Man kan aldrig imponera på Gud med yttre saker. Men med sitt hjärta. 13. Ty om vi hade varit från våra sinnen, så hade det varit i Guds tjänst. Och om vi åter är i lugn besinning, så är det er till godo. Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänker så. En har dött för alla, alltså har det alla dött. Så vill Gud att vi ska se på människor. För alla människor vi möter, så ska vi tänka, Jesus, du dog för den här personen. Den är död från synden redan inför dig. Du anklagar inte den här personen. Du bara längtar efter att den här personen ska försonas med dig genom att lära känna Jesus. Och så vill Gud att vi ska se på människor. Inte peka finger åt syndarna. Vi har ett annat ämbete. Vers 15. Och han har dött för alla, på det att de som lever inte mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Så att vårt liv är ju ett liv, det nya livet vi bär, det är ett liv som tillhör honom. Vi är han. Allt ifrån denna tid vet vi, det här är underbart, allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del inte av någon efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus, så känner vi honom nu inte mer på det sättet. Inte någon efter köttet. Vi ser inte på människor på vanligt människovis. Utan vi ser på alla människor med Guds kärlek. Jesus, du har dött. Och när vi har tagit emot Jesus, 17. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Så en helt ny skapelse är vi när vi har tagit emot Jesus. När Jesus uppenbarade sig den där natten 1974 för mig, så efteråt frågade jag liksom, vad innebär det att vara kristen? Är det att jag läser Bibeln, eller är det att jag går i kyrkan, eller vad innebär det att vara kristen? Och då sa Gud, det är ingenting yttre. Utan alltså, det är en inre sak som händer, som påverkar det yttre. Och då sa Gud till mig så här, att precis som en kvinna har ett ägg som kan bli befruktat av en mans säd, så att det föds en ny fysisk människa, så har människan en inneboende ande som är skapad att bli befruktad av min säd, som är Jesus. Och när en människa tar emot min säd, då föds en ny varelse, en evighetsvarelse, en som inte är fysisk och jordisk, utan är av evigheten. Så Gud sa att bli kristen är att ta emot Guds säd. Och så födas på nytt. Bli en helt ny människa som aldrig har funnits någon gång. En helt ny. Och det är den här nya människan som finns i vår ande, som ska växa ut i vår själ, i vårt känsloliv, viljeliv, tankeliv. Så att vi blir vårt rätta jag. Att vi blir den nya. Och det är den nya människan som är skapad till Guds avbild. Och då blir vi lika Jesus. Och den nya människan behöver näring. Den behöver liv från Gud för att växa. Den nya människan äter liv från Gud. Precis som en bebis får liv och näring genom mjölk, så får vi det genom Kristus. Man kan få det genom det skrivna ordet, genom bön och omgängelse med Gud. Så den nya människan behöver hela tiden liv, annars försvagas den. 18. Men allt sammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Så det är det ämbete vi har. Att förmedla Guds kärlek på det sätt som Gud leder oss till. Så det är aldrig att rynka på näsan, utan det är att tänka så här: Jesus, du dog. Och så länge en människa andas finns det hopp. Till det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder. Han tillräknar inte människorna deras synder. Och han har betrott oss med försoningens ord. Han tillräknar inte människorna deras synder. Gud är inte åklagaren. Vem är åklagaren? Djävulen. Och han använder sig av människornas synder. Han älskar att människan är i synd. För då är hon i mörker. Och där är djävulen också. För han vill plåga och skada Guds skapelse så mycket som han kan. Så mycket som han hinner. Och han blir mer och mer verksam. För det står att han vet att hans tid är kort. Men Gud tillräknar inte människorna deras synder. Det är därför det är så allvarligt om vi inte förlåter människor. För då ställer vi oss på djävulens sida. Det är så viktigt att vi förlåter. Förlåt oss våra skulder, så som att vi förlåta dem oss skyldiga. De glada nyheterna hänger på förlåtelse. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Låt försona er med Gud. Och det är att ta emot Guds försoningsmedel, skuldoffer, Jesus Kristus. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd. På det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Många förstod det här fel under några år. Det står så här, den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd. Vissa undervisade så här, att Jesus blev en syndare. Ni kanske har hört det. Han blev aldrig en syndare. Han har aldrig gjort något ont, och kunde han inte vara ett försoningsmedel. Men vad innebär det då att han blev gjort till synd? Ja, han blev skild från Gud. Det var det som var att bli gjort till synd. För synden skiljer oss från Gud. Så i och med att han gjorde bara rättfärdiga gärningar, men trots det skildes från Gud, så blev han gjord till synd. Och att förenas med Gud är att bli gjord till rättfärdighet. Att få rätt förhållande med Gud. Och det förändras aldrig. Har vi en gång blivit rättfärdiggjorda genom tro på Jesus, då är vi rättfärdiggjorda även om vi är olydiga. Vi har barnaskapets ställning. Det ändrar Gud inte, hur dumma vi än är. Det är precis som föräldrar som får barn. Har man fått ett barn, då är det mitt barn. Och det är mitt barn, hur dumt det än är. Hur olydigt det än är, så är det mitt barn. Och jag försvarar mitt barn. Även om jag fostrar mitt barn, så försvarar jag mitt barn och ställer upp för mitt barn, vad mitt barn än tar sig till. Det bara är så. Och Gud har lagt ner det i människan. Och Gud är det ännu starkare. Så är vi en gång rättfärdiggjorda genom tro, då är vi förenade med Gud genom Jesu död och uppståndelse. Så att vara gjord till synd, det är att vara skild från Gud. Och att vara gjord till rättfärdighet är att vara förenad med Gud. Och vi blev förenade med Gud utan någon gärning. Utan genom Guds gärning. Vi bara tror på det han gjorde. Så blir vi förenade med Gud. Och kommer för evigt vara förenade med Gud. Och när vi en gång har blivit förenade med Gud i vår ande, så börjar något som heter helgelse. Och det är att vår själ också ska förenas med Gud. Så att min personlighet uppfylls av hans natur. Det är helgelse. Men vi skiljs inte mer från Gud. Men Jesus blev skild. Och det här som man pratade mycket om då, att Jesus blev en syndare. Alltså, det blev han ju aldrig. Men att, och sen pratade man mycket om det här, säger jag bara snabbt, om att Jesus dog andligen. Men då förstod man fel. Man trodde att syndens natur kom in i hans ande. Syndens natur kom aldrig in i hans ande. Men hans ande blev skild från Gud. För att lagen säger öga för öga, tand för tand. Så Jesus skildes fullständigt från Gud. Till ande, själ och kropp, så skildes han från Gud. För att kunna bli ett skuldoffer, ett försoningsmedel för hela människan, ande, själ och kropp. Men han var alltid rättfärdig i gärning. Utan allt bestod i att bli skild från Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? För det var vad Gud gjorde. För vår skull. Och jag tror att Gud, Jesus visste ju precis varför. Varför ropar han då varför? Ja, men varför ropar han varför? Ja, och för att varje människa skulle fråga sig varför. Varför övergav Gud Jesus? För att när jag var i England en gång, så träffade jag en indier som hade hört att Jesus ropade, min Gud, varför? Och då sa han till indien, ja varför? Och då tog jag reda på varför. Och då blev jag frälst. Därför att, varför övergav Fadern Jesus? För att vi skulle förenas med Gud. Och vi kunde inte göra någon god gärning. För vi hade inget att komma med. Vi var i synden. Så Gud gjorde verket och vi får bara ta emot. Och bli hans barn, få rätt förhållande med Gud. Och sen får man fortsätta ta emot. Det är också genom tro att bli mer och mer avskild för Guds räkning. För helgelse betyder att bli avskild. Jag blir mer och mer i praktiken hans. Jag är hans. Men jag blir mer och mer i praktiken hans. Och då kommer vi få uppleva att han är vår pappa. Även här på jorden. Att få uppleva att man faktiskt kan gå och kolla Gud i handen. Att det finns ett sånt liv. Enoch hade ett sånt liv. Och rätt var Enoch borta. Han gick hem med Gud. Och jag tror att Enoch är en bild på bruden. Att vandra så i umgängelse med Gud. Och en dag så är bruden borta. Hon gick hem med sin brudgum. Tänk vilken dag. Så, den som inte visste av någon synd, alltså han visste inte av någon synd. Han blev aldrig gjort till någon synd, han visste inte av någon synd. Men honom har Gud för oss gjort till synd. För det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Det blev så här att när Gud tittade på Jesus så såg Gud alla människors synd på honom. Och varför han svettades blod, det var för att han blev skild från Gud. Och det står så att han var 3 dagar och 3 nätter. Men om vi räknar från korsfästelsen på fredagen fram till söndag morgon, då blir det inte 3 dagar och 3 nätter. Men det var för att han överlämnades i Getsemane. Där fick mörkret makt. Och då blir det 3 dagar och 3 nätter. Och då svettades han blod. Han skildes från Gud. Så Gud tittade på Jesus och såg alla människors. Och därför behagade det Gud att slå honom. Att slå sin älskade son med syndens straff. För att han skulle slippa slå en enda människa. Gud vill inte straffa en enda människa. Så han la alla människors straff på sonen. Det är enormt. För att göra om intet åklagarens makt. Så att vi skulle få vara helt fria. Och våra barn och kunna ropa pappa. Pappa, fader. Och när vi har varit olydiga då säger vi bara förlåt mig. Och då är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss alla våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Så allt vi har smutsat ner oss med, vi renar han oss ifrån. Gud är så god. Och djävulen har ingen makt där det inte finns någon lag. En åklagare kan inte utöva någonting på ett rätt sätt om det inte finns något att döma. Men vi står inte under lagen. Vi står under nåden. Men vi uppfyller lagen när vi vandrar i landet. Men vi står inte under lagen. Så därför är djävulen helt avväpnad i och med nåden. För vi står inte under lagen. Så det står att vi har en överstepräst som sitter och ber för oss. Och vad ber han för någonting? Vad ber han? När anklagelserna mot oss kommer, då säger han bara så här, försonad. 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 Det är det han säger. Han säger inga annat. Han ber inga långa böner för oss. För i och med att han säger försonad, då är det klart. Då behövs inga mer. Då är vi fria till ande, själ och kropp. Men fienden utnyttjar vårt känsloliv, våra sår i våra själar. Men Gud vill föra oss in i full upprättelse. Och jag hör Gud säga, och det är en tröst för mig. Han säger så här, upprättelse kommer och du ska få se min härlighet. Och då tänker jag, vad är din härlighet? Jag sa det, jag hörde i morse. Och så sa, vad är din härlighet? Jo, det är du själv. Det är dina gärningar. Som är din härlighet. Så när vi får se Jesus vara verksam. Så är det Guds härlighet. Det är Jesus Kristus. Vår räddning. Så vi behöver bara tro på honom. Och när fienden anklagar oss. Så kan man ju faktiskt säga. Jag har aldrig syndat. För att min nya natur har aldrig syndat. Den nya skapelsen kan nämligen inte synda. Det står det i Johannes brev. Man kan inte synda. Men det vet vi att vi kan. Men det är när vi lever vårt gamla liv. Och då kan vi bara synda. Vår gamla natur kan inte göra någonting annat än att synda. Det enda den har åstadkommit är faktiskt det som inte är tillräckligt gott inför Gud. Men vår nya natur kan inte synda. Så när fienden anklagar mig, kommer du ihåg? Aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Jag har inte. I min nya natur. Och den som djävulen anklagar. Den är ju död. Och det är bortkastad tid att hålla på och tjata på en som har dött. Och den nya går inte att anklaga. Och det finns ingen lag över den nya människan. Det finns bara nåd och sanning. Gud har gjort det så vist. Så vi är fria. Och vi behöver se att djävulen, Gud sa till honom att du ska få äta stoft. Alltså det är kött. Så att när den sista Adam kom, Jesus Kristus, och avslutade Adamsläktet, den gamla naturen, när han avslutade den, då band han djävulen till den gamla naturen, till köttet, till stoftet. Så ungefär som en råtta som fastnar i en råttfälla, så slog det igen på djävulen att vara kvar i mörkret i köttet. Vägen ut var omöjlig, men vi slapp ut. Vi är redan himmelsfana egentligen. Men det livet som vi har fått är inte i den gamla Adam. För det avslutat, det är i Kristus. Så fienden har ingenting med våra liv att göra. Och det vill Gud att vi ska se och sätta stopp för den gamla ormen i våra liv. För han jagar ju så mycket han kan. Men vad underbart sen att sätta stopp i andra människors liv. Det blir triumfen. Så ju mer vi har varit plågade, ju mer tycker jag vi ska få slå tillbaka. Jag har faktiskt en hämndlust mot det onda. Att få slå tillbaka. För det är så många människor. Och alla människor har varit så plågade. Innan vi ser. Och jag ska säga någonting som Gud sa till mig en gång. För att eftersom jag då dog när jag föddes. Och min pappa bad och en ängel kom och det blev ändrat och de fick liv i mig. Så sa Gud en gång, alltså det är inte så många år sedan. Då sa han så här, det var en smärta för mig att släppa taget om dig och låta dig komma till jorden. För jag visste hur mycket du skulle få lida innan du förstod min godhet och kunde ta emot den. Och det här gäller inte bara mig, det gäller dig. Gud lider mer än vad vi någon gång kan fatta. Att han ser att djävulen slår dig. Och du ser inte vilka vapen som finns. Vilken möjlighet du har. Och sparka ut honom. Alltså Gud väntar och längtar. Att vi ska vara fria och inte mer vara plågade. Och när vi har blivit friare. Att vi springer ut som en armé. Och räddar de plågade. Det var Gud längtar efter. Och man kan ju förstå det. Om man, vi som har barn. Vet att när våra barn hade snuvat, jag led fruktansvärt. Jag led av en prick. Av ett utslag led jag. Jag vet inte om jag led extra mycket, men jag led extremt. Och då tänker jag så här, vad Gud måste lida över alla hans barn som lider. Så Gud längtar efter att vi ska förstå vad Gud har gjort på Golgata. Och hur fruktansvärd synden är. Så, nu vill jag läsa sista versen en gång till. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd. På det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Vi är Guds rättfärdighet på jorden. Vi är Guds rättfärdighet på jorden. Så vi tackar dig Fader att du ger ljus i våra hjärtan. Så att vi ska kunna gå in i det som du redan har förberett. På samma sätt som Israel skulle tåga in i löfteslandet och mötte så mycket motstånd. Så vill vi tåga in i vårt löftesland, Jesus Kristus. För alla Guds löften som många de är har fått sitt ja i honom. Därför är Jesus vårt löftesland. Så vi vill tåga in och förbli honom och öppna våra liv så att han kan förbli oss. Så att vi blir totalt förenade. Och få uppleva den nåd och den frid som är tillgänglig. Nåd och frid föröker sig, bad Paulus alltid. Och det ber jag också att vi ska få mer och mer ljus. Så vi kan ta emot mer och mer av din godhet. Tillgodogöra oss din godhet mer och mer. Att tillgodogöra sig ditt liv mer och mer. Tack Fader. I Jesu namn. Amen.